så får vi hilse på hverandre med Guds nåde og Guds fred. Føler det sånn her gangen at jeg har lyst til å samles i en kort bønn. Himmelske Far, du ser all frykt og redsel, du ser all svakhet, du ser vår hjelpesløshet. Må du, Herre, iføre din kraft og gi din styrke, sånn at vårt samvær her kunne bli oss til gavn og til oppbyggelse, og ditt hellige navn til lov, pris og ære. Det ber vi om i Jesu navn. Vi skal i Jesu navn lese en av evangelietekstene for i dag, som vi finner skrevet i Lukas evangeliums første kapittel. Og lese fra vers 26 til og med vers 35. Ordet lyder i Jesu navn. Men i den sjette måneden ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nazaret, til en jomfru som var trolovet med en mann som heter Josef. Av Davids ett, og jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner.» Men da hun så ham, ble hun forferdet over hans ord, og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være. Og engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føre en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Gud, Herren, skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Og det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Men Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette gå til da jeg ikke vet av mann?» Engelen svarte og sa til henne, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn. Amen.» Nå er det jo bare et par dager så har vi kommet til julaften. Julens budskap, den er jo om den høyeste gjest som noen gang har kommet hit ned til jord. Om verdens frelser, Jesus Kristus. Og det budskapet er ikke nytt. Allerede i paradiset så minnes vi at det var et løfte der om at han som skulle komme av kvinnens sæd, og legge merke av kvinnens sæd, ikke av mannens sæd, men av hun som i teksten vår ble kalt jomfruen. Det skulle skje, men det skulle gå ennå 4000 år. Og nå fortalte jo teksten vår om hva som skjedde når engelen Gabriel åpenbarte seg derfor. Ja, egentlig åpenbarte han seg både for Josef, men også for Maria. Og engel Gabriel kan vi jo lese om blant annet i Daniels bok. Det var en overengel, en såkalt erkeengel. En av de høyere gudsenglene som hadde et viktig budskap, og så nå når det gjaldt verdens frelser, Jesus Kristus. Det gamle testamentet er jo full av profetier om Jesus som skulle komme, og hva Jesus skulle gjøre når han skulle komme, hvor han skulle bli født, og av hvilke slekt han skulle bli født, og så videre, utallige mange detaljer fra Jesu liv. Det så Herrens profeter klart og tydelig mange, mange hundre år før han ble født. Og forut for det her så fortelles det om slektingen til Maria, Elisabeth, som nå hadde kommet så langt at hun var i den femte måneden. Hun ventet døpen Johannes. Også til Elisabeth og til Zakarias så åpenbarte den samme Guds engel Gabriel seg. Og nå hadde jeg godt kommet inn i den sjette måneden, leser vi her. Så åpenbar Herrens engel seg, sendt av Gud. Og de bodde i en by i Galilea som heter Nazaret. Og det var en spesiell mottaker av engels budskap. Det var en ung jente midt i tenårene. Og hun var allerede trolova, eller det vi kaller for forlova, med en som heter Josef. Jeg tror ikke det at valget av Maria og Josef var tilfeldig. Spesielt derfor at løftene som var gitt i Gamle Testamentet, av hvilke slekt som Jesus skulle bli født. Eller hvis vi går så langt tilbake til det som kalles for protoevangeliet, eller det jag citerade till det första evangelium i första Moseboks tredje kapitel 16 vers om kvinnens säd. Och säd, det brukas ju idag ordet efterkomma då. Men det har en helt speciell betydning i Bibeln därför att det är en av de så kallade Bibelns röda trådar. Och när vi läser hela Gamla testamentet så kan vi följa hur den Guds tråd kommer till syne gång på gång. Och många gånger får vi se det så att Satan som all köts fiende, han som är Guds stora fiende, som på alla måter försökte att hindra att Jesus skulle komma och att Jesus skulle bli född. För vi husker ju barnemordet som utlöste utalliga oskyldiga under 2 år där som blev guttebarn som blev slått ihjäl. Men nu när Gud skulle genomföra och realisera den här planen så fanns det inte någon som kunde stansa den. Och därför så hade Gud utvalt Maria som själv ser om sig själv. För hon syntes ju att hvordan ska det gå till. Hon vet inte om man. Hon levde som en förlova samman med Josef. Men vi förstår det sådana av Guds ord. De hade Guds frid. Och de ville inte leva som gifte. För de var gift. Och därför så tänkte Josef att han skulle skilja sig. Eller bryta förlovelsen i stillhet. Men också då åpenbarar Herrens ängel sig. Och då säger ängeln sån här att frykt icke för att ta till dig. Och han säger din hustru Maria. För det som är undfånget av henne, det är väl den helige ande. Här står icke ordet Maria, men vi förstår att det var Maria som ängeln uppenbarte sig för. Men Lukas har valt att bruka det ordet som vi finner hos profeten Jesajas i det 7:e kapitel. Där det står om Herren som själv skulle ge tegn. Och det tegnet var att jomfrun skulle bli fruktsommelig. Det hade aldrig skett. Icke till Jesajas tid och heller icke då Maria blev undfanget för den helige ånd. Men det var för att Guds egen son skulle bli född. Om vi går till Gamla testamentet så husker vi att Jesus fick otroligt många namn. Han ska kallas under, rådgiver, mäktig Gud, fredsfyrste. Och så läser vi också där hos Esaias 9 kapitel är det väl, om hans namn som skulle vara Immanuel. Och L, ändelsen L, den betyder alltid Gud. Och den första stavelsen betyder med oss är Gud, eller Gud är med oss. Och det tror jag också idag när vi har kommit hit, så vill Gud vara med oss här och speciellt därför att Jesus vill vara där hans barn kommer samman. Där vill han själv välsigna samvaro och där vill han själv tala till våra hjärtan. Och där vill han själv vara röd och han vill vara det levande vann som han vill ge oss. Men det att det här skrives om en jomfru som skulle bli fruktsommen. Det var därför att allt tvivel skulle läggas bort. Det skulle inte vara ett vanligt människa som skulle bli född. Det skulle inte vara bara en stor profet. Nej, Gud blev ett människa och det är ju nettopp det som också inkarnation betyder. Gud blev ett människa, han iklädde sig kött och blod. Och det måste han göra på den måten att Jesus måste bli född av en helt vanlig jente, av en helt vanlig människa. Men samtidigt så måste undfångelsen ske, icke vid en syndig man, icke av kött och blods vilje. Men vid den helige ånd. Den helige ånd ska komma över dig och den heliges kraft ska överskygga dig och det som födes av dig ska vara av den helige ånd. Och då ydmyker Maria sig, själv om hon inte skönte hur det skulle ske till, så ger hon oss ett gott exempel. Ske din vilja. Här talas det om att hennes förlovade, eller trolovade, heter Josef. Och så står det dessutom sån, för han var av Davids ätt. Hade det någon betydning att han var av Davids ätt? Jo, det hade den absolut största betydning. För vi kan gå till Andra Samuels boka, där i 7:e kapitel om en profeti om Jesus som skulle komma. så är det på en måte en identisk uppfyllelse av det som vi kan läsa i texten vår. Om för det första det tegnet som Gud skulle ge när jomfrun skulle bli fruktsommelig, så skulle hon föda en son. Och den här sönnen så säger där i Samuels bok som vi kan läsa härifrån från vers 12. När dina dagars tal blir fullt och du vilar hos dina fäder, alltså det gäller David. Då vill jag efter dig uppresa min son som ska gå ut av ditt liv, och jag vill grundfästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus för mitt namn, och jag vill trygga hans kungadöme till evig tid. Och så läser vi här: jag vill vara hans far och han ska vara min son. Och så ser vi det att detsamma läser vi också i evangelietexten här hos Lukas. Alltså den profetien här i Samuels bok, den talar nettopp om Jesus. Eller för den saks skyld, hvis vi går till profeten Jesajas också. Nöjaktig om det här kongerike som Gud upprättade och som David i sin tid fick sitta på som den konge som Gud utvalde, en man efter hans hjärta. Men samtidigt så var också David ett förbilde på Jesus som i tidens fylld skulle komma och som skulle få sitta på hans tron. Det var nettopp därför som Josef omtalas här. Det kunde vi gå till Matteus evangeliums första kapitel och läsa Jesu släktstavla. Så vill vi se det att det startar helt ifrån Abraham. Och så går det 13 släktsled. Och så kommer man fram till David. Och så går det ytterligare 13 släktsled. Och så kommer man till Guds folk blev sänd till Babylonia. Och så går det ytterligare 13 släktsled efter det. Så går det ifrån den tiden helt till Kristus eller Messias skulle bli född. Hade David någon påverkning på att Jesus skulle få sitta på Davids tron? Jo, han hade det därför. Även om han inte fysiskt var far, så var han stefar. Han var, Jesus hade alla juridiska rättigheter efter sin jordiska far Josef. Och därför blev Jesus regna och höra med till den här ätten och släkten som han också gjorde. Så kommer ängeln in till Maria och säger: "Vär hilset, du som har fått nåd." Alltså hade Maria garanterat oss synd, svaghet och fejla. De som inte har det har ingen behov för nåd. Men Maria, hon fick motta nåd av Herren. Och det kunde ängeln gav det här vittne för henne. Och så säger han ytterligare om Maria: Herren vare med dig. Välsignet är du bland kvinnor. Och vi förstår den unge jänta på en 15-16 år. Hon skvätter till då hon fick höra det. Och då hon fick se ängeln. Hon blev förundrad över de ord som ängel Gabriel talade till henne. Och det står här hon grunna på vad slags hilsen detta kunde vara. Och ängeln han skönte det att nu hade Maria behov för tröst. För han säger till henne: frykt icke Maria. Och så jäntar han på nytt igen att hon var benådad av Gud. För du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli med barn och du ska föra en son och du ska ge han namnet Jesus. Och här hörde vi det samma ord som vi läste där i andra Samuels bok. Jag ska vara han en far och han ska vara en son för mig. Nu är det detsamma läste vi här om en son som Maria skulle föda. Men inte nog med det så läser vi också här i det 32 verset. Han ska vara stor och han ska kallas den högste son. Den högste, det var Herren själv, han som tronar där uppe i det höjden. Han som är upphavet till allt. Han som har all makt i himmel och på jord. Han som regerar här. Det var han som Jesus var en son av. Och Jesus han blev inte till först då han blev född av Maria. Nej, Jesus han är född. Men vi läser i en av trosbekännelsen. Men han är inte skapt. Nettopp därför att han var helt ifrån evighetens evighet av vad Jesus till. När Gud skapte himmel och jord så var Jesus med och allt det skapt till han och ved han och av han kan vi läsa både i första Kolosserbrevet hos Johannes och i Hebreerbrevets första kapitel om hur snart det ska ve och till Herren Jesus Kristus. Han ska vara stor och han ska kallas den höjeste son. Men vi husker när Jesus blev född, då var han i alla fall inte stor. Då var han ringe. Även om han var Gud så iklädde han sig kött och blod. Han blev sina bröder lik. Han blev som dig och mig, som en av oss. Bara med en forskjell. Och det är ingen bagatellforskjell, för han var utan synd. Men han avklädde sig all ära och härlighet som han egentligen tillhörde. Vi läser bland annat i Filippenserbrevet att han ydmykade sig in till döden, ja in till döden på korset. Och han såg det inte som något ära eller rov att vara Gud lik. Frivilligt gav han från sig den här höjheten och iklädde sig en tjänarskickelse för att han också skulle ge oss ett exempel. Han ska kallas den höjestes sön. Han, Gud Herren, ska ge han hans far Davids tron. Vi husker Jesus levde helt till han var 33 år gammal. Han ville inte ha bli upphöjt. Han ville inte att folk skulle ära han. Han ville komma i ydmykhet och i fattigdom. Han ville komma som ett exempel för oss. Och när man ville reklamera för Jesus efter att han hade gjort många stora tecken och under, så förbörd han det intill han var härliggjord. Intill han, Gud hade tagit han och löftat han upp. Och vi husker Palmes söndagstext också, där han första gången kommer ridning in till Jerusalem. Men han rider inte på en häst som jordiska kungar. Men han valde ett äsel och en asninnes fole som han satt på. I ydmykhet kom han. Och så ropte, husker vi, barnen där hos Janna, Davids sön, välsignet var han som kommer i Herrens namn. Men folk runt, de ville inte delta i hos Janna rope. Men det skar i deras öra och så ropar de korsfäst, korsfäst efter kort stund. Men vi husker vad som skedde efter att Jesus blev löftad upp till himlen. Som vi bekänner oss i trosbekännelse. Sitter vid Gud Faders högra hand, ska därför komma igen för att döma levande och död. Det är ett citat ifrån psalmen 110. Ett citat som är hänvist till cirka 20 gånger i Nya Testamentet. Hvordan Jesus där på den himmelske tronen nu sitter med sin far och väntar in till den sista fienden skulle bli lagt till skammel för hans fötter. Först när bladet vändes, först när vi får flytta från tid in till evighet, då vill också våra öga öppnas så vi verkligen kan förstå det som vi synger i den fina barnsången, att Jesus är kungen min, Guds barn jag är. Hade vi bara skönt, vi är vems barn vi är, att vi är barn av en så hög Herre som har skapat himmel och jord, en som troner där uppe, en som inre önskar och hoppar att de som han har fått gjort till sina barn, alla de som fadern har gitt han, kommer till han. Och de som kommer till han, säger Jesus, där vill han ingenlunda stöta bort. Men han vill att där han är, där ska också de vara som Gud har gitt han. Och hör, för att vi ska få se den härlighet som han har berättat för alla dem som älskar hans uppenbarelse. I Johannes evangeliets första kapitel, där i 14 vers, så säger Johannes, och husk Johannes, Peter, Jakob och Johannes, de hade samman med Jesus varit där på förklarelsesberget. Och när Peter skriver om det så var det så stort att de skulle så gärna bygga bolia för att de skulle få bli där. Men de måtte ner till vardagen. Men Johannes han säger det sån, vi såg hans härlighet, den härlighet som den enbarne sönnen har av sin far, full av nåde och sannhet. Det ska vi få se om vi bara blir bevart i troen in till änden, om vi får komma igen till himlen. Her har vi vanskelig for å gi Gud ære. Vi har vanskelig for å takke Gud for alt godt han har gjort. Men en gang vi får komme hjem, så skal tungens horn klippes, og da skal alle tunga juble og fryde og takke fra evighet til evighet. Han som all takk, lov og pris og ære tilhører i all evighet. Ja, han skal være kong over Jakobs hus. Og nå hører vi til Jakobs hus. Vi hører til det av det kongelige presteskap. Til Guds folk, til dem som Jesus får være konge over her. Men han skal være konge til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Og Maria, hun undrer seg over det. Det var ikke det at hun hadde vanskelig for å tro det. Men hun sier, hvordan skal det gå til da jeg ikke vet av mann? Og engelen svarer her til henne og sier, den hellige ånd skal komme over deg. Den helliges kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn. Når vi tenker på oss selv og vår vandring her på himmelveien, så kan også vi stille spørsmålet sånn som Maria. Hvordan skal det gå til at vi skal kunne bli bevart gjennom en så ond verden, gjennom tusener av forførelser og uendelig mye veikryss, der vi hører at det ropes ut, kom hit, og gjør det. Og inni oss så er vi mange ganger forvirra. Det er ikke alltid at Gud gir oss det rette blikk og har fokus på målet der hjemme i himmelen. Vi har så lett for å feste blikket på bagateller, på uvesentlige ting, på ting som bare gjør at vi blir fast her i verden. Gjør vi det for mye, da tennes heller ikke håpet om himmelen i oss. Men om håpet om himmelen i oss blir bevart, om lengselen efter himmelen blir bevart i oss, da vil også den hellige ånd være med oss på samme måte som den var med når Maria ble unnfanget. For det å bli et Guds barn, det er ikke noe som vi kan bestemme oss til. Det er ikke som en naturlig fødsel, men også der så må det den hellige ånd til. Vi må unnfanges som Jakob skriver, ved sannhetens ord. Det er det som må føde oss, ikke ved mannsvilje, ikke med kjødsvilje, men det må være av Gud. Først da blir vi de rette arvinger som har løftet om himmel og salighet. Så får vi be Gud om at han nærmere skulle og skal forklare ordet på våre hjerter. Men først og fremst også at han også skulle forklare himmelmålet tydeligere og klarere for oss og våre hjerter, sånn at vi kunne se at vi er på vei imot et bedre hjemland. Randala, vil jeg huske, skriver på 1930-tallet, når det var store konflikter i Finland, og vekkelsen ble delt. Han sier det sånn, mitt hjem er ikke her nede på jorden. Hans hjem var i himmelen. Og jeg tenker det at det er godt for oss også noen gang å tenke over det, hvor våres rette hjemland er, sånn at lengselen dit skulle få gi oss kraft og bære oss, sånn at vi alle får møtes der og takke og love og prise han som all lov, pris og ære tilhører Jesu velsignede navn. Amen.